Hej alla radiolyssnare, det här är Politik i fokus, programmet där företrädare från olika oppositionspartier diskuterar lokalpolitiska frågor i Tyresö. Själv säger jag att jag är Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Med mig i studion idag har jag två damer från andra partier och först har vi...
Hanna-Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.
Och Marie Åkesdotter, gruppledare för Miljöpartiet.
Ja, välkomna båda två. Nu ska vi säga så här, vi spelar in det här programmet i mitten av september. Då kan vi konstatera att det faktiskt nu är mindre än ett år kvar till valet. Och det här påverkar förstås hur vi jobbar i de olika politiska partierna. Vad säger du Marie, hur påverkar det här Miljöpartiets arbete?
Ja, nej, men nu flyttar vi fram fötterna här och träffar väljare, knackar dörr. Vi håller på att ta fram ett kommunpolitiskt program som vi ska dela med oss av till väljarna sen. Mm. Sen är det ju väldigt mycket interna processer då man ska sätta listor, kandidera till kommunen, riksdag och region. Så att det är ganska mycket och vi får nya medlemmar i Miljöpartiet. Det är kul senast igår faktiskt.
Ja, precis det. Men nya medlemmar, det är alltid viktigt för politiska partier. Det har ju inte, alltså en långsiktiga trenden är att det blir färre medlemmar, men det kanske vänder nu faktiskt. Ja. Vad säger du, Anders?
Ja, nej, men det är precis som Marisa sa, att det är många olika processer som trappas upp samtidigt. Vi gjorde ju till exempel reklam lite för att vill man engagera sig och stå på en lista så är det nu man ska bli medlem. Så att det är min sån här första utsträckning till folket. Är man intresserad av politik eller man har en fråga som man verkligen vill driva, hör av dig till ett parti du tycker är intressant. Bli medlem, gör en förändring. Sen är det självklart man lägger en grund till en valplattform inför vad är det man vill driva nästa mandatperiod. Och sen det absolut viktigaste, träffa alla människor som är i kommunen.
Precis, träffa alla väljare helt enkelt.
Precis.
Så är det. Ja, ni har ju liksom fått en liten injektion i partiet tidigare, det nämnde vi. Ni har ju fått en ny partiledare för inte allt för länge sedan.
Ja, men det har vi fått. Vi har en Anna-Karin Hatt nu. Så det är hatten av till oss, tänker jag. Man måste få skämta lite.
Det får man göra.
Hon har gjort väldigt bra reklam om olika hattar. Så det tycker jag. Men det känns väldigt stabilt, det känns väldigt bra. Hon har varit med länge i politiken, men hon har också lämnat politiken och varit i näringslivet. Så att hon har ändå väldigt färsk bild hur det är för företagare och att vara arbetande. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Det känns otroligt bra att ha en partiledare som har en gedigen erfarenhet, kan politiken men också har, vad kan man säga, verklig arbetserfarenhet.
Verklig arbetserfarenhet, så kan man kanske säga. Jo. Nej, men det är riktigt. Ja, vi är inte sämre vi heller. Vi har ju också skaffat en ny partiledare. Precis. I form av Simona Mohamsson. Då.
Ja, hur känns det?
Men det känns väldigt inspirerande faktiskt. Och det ger en hel del injektion i partiet när man får ett nytt ledarskap. Det är helt klart. Vi har ju förmånen att sitta i regeringen också. Så vi har ju faktiskt också fått två nya ministrar på senare tid. Nej, men vi är inne i samma process som ni då. Att vi håller på att jobba med våra lokalpolitiska program här i Tyresö förstås. Och sen kommer det här oundvikliga arbetet med att sätta listorna, som vi säger då. Alltså bestämma vilka personer som ska stå på vilken plats på kommunlistan och på våran lista för våran valkrets i regionen och så också för Stockholms riksdagslista. Och det där är ett arbete som tar lite tid. Folk ska ställa upp i rådgivande omröstningar och sen ska nomineringskommittéer sammanträda och sen så ska det beslutas på olika former av medlemsmöten och så. Så det kommer väl puttra på ända till jul. Vad säger du Marie? Har ni några nya injektioner i partiet då?
Nej, men vi har ett stabilt ledarskap med Daniel Heldén och Amanda Lind. Jag känner mig otroligt trygg med dem. Men jag vill återkomma till den här frågan som du tog upp, Hanna-Sofia, om medlemmar och att man kan bli medlem. Och jag kan verkligen rekommendera alla i alla åldrar att gå med i ett parti. Du behöver inte tycka precis likadant 100%, men alltså, det är otroligt lärorikt, det är kul. Man får lära sig allt i vad som händer i kommunen och hur det går till. Och alltså, för mig har det varit otroligt berikande. Och jag gick med 2002, var alltså över 40 år. Och man behöver inte gå med i vårt ungdomsparti heter Grön Ungdom. Man behöver inte börja där. Man kan liksom komma långt ändå om man nu vill engagera sig i politiken. Och det behöver man inte heller göra. Man kan vara medlem och vara med på aktiviteter och så. Men jag rekommenderar alla. Det är så kul.
Ja, men så är det aldrig för sent. Jag var precis som du över 40 när jag blev medlem i dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna. Och sen väljer man ju vilken nivå man vill engagera sig. Mm. Det är ju inte alla som kan få möjlighet att sitta i fullmäktige och stå överst på en lista sådär. Men det finns ju andra politiska positioner i nämnder och styrelser och så. Och sen även det interna arbetet kan man ju påverka väldigt mycket i politiken. Mm. Och sen precis som du säger, det är roligt, det är socialt och det är lärorikt att vara med i ett parti, helt klart.
Alltså jag lär mig nya saker nästan varje dag. Det är ju så det är.
Mm. Jag håller med.
Ja. Definitivt så är det. Nu är jag ju lite nyare i mitt parti. Jag blev medlem 2016. Så att jag var inte 40 plus. Men jag började inte heller i ungdomsförbundet eller för studenter eller sådär. Så att jag gick också in i stora partiet på en gång. Men jag tänker att jag ställer er frågan. Hur blir man medlem hos er?
Ja, det är enkelt. Man kan swisha avgiften och allt. Man går in på hemsidan, kan man göra. Så hittar man uppgifter direkt. Sen vi har lite kort vi delar ut. Men ja, enklast är väl att gå in på hemsidan och checka.
Ja, det är väl snabbast väg till målet. Och jag tror att vi har i alla fall instruktion om med medlem på alla flygblad vi skickar ut och vår lokaltidning Tyresö Liberalen.
Ja.
Så det är inte så svårt faktiskt.
Nej, och jag tänker att jag också gör reklam då, för att vill man bli medlem i Centerpartiet så kan man antingen swisha, gå in på hemsidan eller kolla våra sociala medier.
Precis, sociala medier naturligtvis också en metod. Det tror jag fungerar för oss alla tre. Hur som helst, vi har haft ett litet uppehåll här med det här programmet Politik i fokus. Det är klart för att det har varit sommar också. Men nu startar vi igång. Men egentligen har ju verksamheten redan startat igång. Vi hade ju någonting som heter Tyresöfestivalen här för ett par veckor sedan. Och nu har vi lagt den bakom oss och det är alltid lite förberedelse för det. Men vad är era intryck från denna festival i år?
Så många.
Många intryck.
Nej, men det var otroligt många människor där. Alltså det var tryck på gatan om man säger så. Vi står ju på Politikergatan brukar jag säga. Jag tror att det är det inofficiella namnet. Alla partier står liksom i samma område, samma del av festivalen. Så att vill man undvika politik så kan man det, men det var ett otroligt högt tryck tyckte jag. Det var väldigt många som kom fram och det var olika åldrar. Alltså skolungdomar som hade frågor om vad deras skola kan bli påverkad av. Det var äldre, det var ett högt tryck och det var väldigt många som ville komma och prata politik. Och inte bara tidigare regeringen eller hur det är med oppositionen på riksdagen. Alltså det var inte de stora frågorna som var lockande utan det var de lokala frågorna, det som händer i närmiljön. Så det var otroligt kul.
Mm, vad säger du, Marie?
Ja, jag fick hoppa av i sista stund. Men jag hade bakat massa goda kanelbullar. Men det jag hört från mina partikamrater var att det var väldigt roligt. Jättemånga bra samtal. Väldigt positiva människor också. Alltså det var roligt. Sen hade vi har ju en ekokafé där vi säljer massa olika typer av bullar och kakor och sådär. Så går pengarna till en förening. Så vi skänkte 2000 kronor till RSMH, alltså Riksförbundet för mental och social hälsa i Tyresö. Och sen har vi ju också gratis massage och det är ju jätteuppskattat. Två massörer som står och masserar Tyresöborna. Många kvinnor som kommer fram. Så det är också väldigt uppskattat. Nej, men det var alla var väldigt glada efter Tyresöfestivalen.
Ja, det var väldigt positiv stämning faktiskt. Jag kom dit lagom till de här direktsändningarna som närradion hade. Men efter att jag stökade av det så var det otroligt mycket samtal med människor i tältet. Det kändes nästan som att det var valår faktiskt. Det var sån stämning. Sen tror jag vädret också påverkade. Det var lite lagom varmt. Ingen regn direkt i luften utan det var väldigt positiv feststämning tycker jag faktiskt. Vi brukar ju mäta lite hur mycket godis som går åt. Vi har ju våra hus då för att locka folk då. Ja. Och det gick åt allting. 14 kilo gick åt faktiskt. Det brukar bli kvar lite till våra interna möten men den här gången var det tomt. Så vi får väl köpa någonting nytt när vi har våra interna möten nästa gång. Hur som helst, vad pratar folk om då?
Det är väldigt mycket utbildning. Skolor är någonting som folk är intresserade av att prata av, om. Och det är allt från skolgårdar till vilka utbildningar det är som vi är, erbjuder på gymnasiet till exempel. Det är äldreomsorgen, det var en del Björkbacken, det var det nya boendet som kommer, vad som händer där. Så det är allt möjligt.
Allt möjligt?
Ja.
Mm, mm.
Naturreservat i Barnsjön.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte just säga det. Det var en stor snackis hos oss i alla fall. Var det hos er också?
Ja, och även tror jag småhusbyggandet i områden som kanske inte är helt önskvärt för alla. Planerna på det, alltså styrets planer på att bygga småhus. Men vi kanske kommer till den frågan sen lite mer ingående, eller?
Ja, men vi kan väl glida över på den faktiskt nu. För att det där var en stor stackis som vi hade i alla fall, som ställde frågan till oss. Varför blev det inget naturreservat vid Barnsjön? Och det är ju lite svårt egentligen att svara på den, för det finns ju inget bra argument egentligen. För det är inte något som styret har framfört i alla fall. Men vi vet ju vad det handlar om. Det handlar ju om att öppna för en framtida exploatering för småhusutveckling. Ja. I alla fall i delar av området.
Mm.
Och det är lite tråkigt. Sen har det ju kommit indikationer här också på att man kanske tänker bygga småhus även på kolonilotterna vid Gudeå.
Mm. Mm.
Vad tycker ni om det?
Det tycker vi inte om. Jag tycker att det är jättedåligt faktiskt. Det är ett jättefint område för odling. Många, nästan bara Tyresöbor som odlar där. 80-90% hörde jag. Och de flesta bor i flerfamiljshus. Och har inte egen tomt. Och man träffas och odlar. Alltså det blir ett socialt sammanhang också som är otroligt viktigt. Dessutom så är ju liksom ingen bra mark att bygga på. Det är översvämningsområde från ån. Och varför ska vi dra ner massa trafik dit också? Alltså det är ett jättefint område. Jag tycker själv att det här inte lirar med plan- och bygglagen heller. För där säger man ju att man ska bygga på mark som är lämplig. Och tycker inte jag att den är här.
Nej, det känns ju lite som att det går åt fel håll där. Vi försöker ju liksom... Under flera års tid har vi försökt bejaka det här med stadsodling och ska man göra någonting med kolonilotterna så är det snarast att hitta ytor för flera lotter och utveckla områden.
Ja.
Att liksom bebygga ett befintligt koloniområde med småhus, det är ju rena kulturmordet skulle jag säga faktiskt.
Som har funnits där i snart 50 år dessutom.
Ja, inte nog, men precis. Så det finns en kulturhistoria också.
Ja.
Och jag vet ju att föreningen, alltså de har ju kö, det är ju fler som vill komma dit liksom.
Ja.
Så man borde ju bejaka det istället med att försöka hitta ny mark. Kanske på en helt annat ställe eller intill om det går utöka. Så.
Ja,
det
kommer vi att driva. Ja, att det inte ska byggas helt enkelt. Vad säger ni i Centern?
Ja, nej, men jag tänker det är två frågor. Den ena var Barnsjön som jag tänker att jag vill liksom så här komma tillbaka till.
Ja, absolut. Ja.
För att det är ju inte bara precis i närområdet Barnsjön som man... Vi hade väl haft ett naturreservat. Utan det är ju en ganska stort område. Liksom, vad ska man säga, Vättingestråket var ju liksom med där också i det. Och där har ju idag att vi gör en utbyggnad runt Graningsringen vid Vättingestråket. Men skyddar man inte det här området så får det att du kan bygga där så att hela naturdelen försvinner till slut. Ett litet ingrepp på ena delen där den är utbyggt. Ja, det kostar för naturen men det är ändå försvarbart på ett sätt. Men vi kan inte bygga hur mycket som helst för till slut är det bara lilla sjön kvar.
Mm.
Och det är där du har försvarsbar mark så att säga.
Ja, precis.
Och natur. Mm. Vi vill ju behålla det för att ska man då börja bygga Vättingestråket längre bort och sen börja med bygga från Krusbodområdet, sen kommer vi inte ha några gröna områden kvar. Och det är det du möjliggör när du inte har ett naturreservat.
Mm, precis, det blir ju såna här små inkrementella beslut. Yes. Lite mark till kan vi ta till några bostäder till och så går det 5-10 år så tar man samma beslut igen. Och till slut så är det bara sjön kvar i princip.
Precis, så att det är därför det är viktigt att faktiskt göra ett beslut som är liksom bestående.
Mm.
Det tänker jag att Miljöpartiet håller med mig om.
Ja men absolut. Jag tänkte också återkomma till Barnsjön. Barnsjöns naturreservat har vi politiker varit överens om. Kommunens tjänstepersoner har jobbat med det här i 10-15 år. Vi tog ju översiktsplanen 2017. Där det här står. Vi tog beslut igen 2022 om översiktsplanen där vi reviderade den lite. Ingen sa någonting om att det här skulle rivas upp. Så att, och vad det gäller 2017 års beslut med översiktsplanen så var den otroligt förankrad hos alla Tyresöbor. Man åkte runt med en rosa byggbod i olika delar och det delades ut tidningar i två omgångar till alla hushåll. Så att det här är ju, ja, jag tycker inte. Jag blir upprörd över att man i sista stund när vi ska fatta beslut om att inrätta det här naturreservatet så sätter man stopp. Och jag tror att det var en av anledningarna till att Socialdemokraterna bröt vårt styre. För vi var ju på väg att göra det då.
Ja, precis. Det var ju egentligen det första beslut de fattade var ju att, liksom, ja, för att stoppa naturreservatsbildningen.
Det var ju under allianstiden som det här naturreservatet kom på tal.
Ja, absolut. Jo, det kan jag berätta. Men jag satt ju själv med i alliansstyret då med Fredrik Saveståhl, Moderaterna, som kommunstyrelsens ordförande. Och det var ju, då planerade vi för Telegrafbergets naturreservat och Barnsjöns naturreservat. Mm. Och av olika skäl så valde man att först gå fram med Telegrafberget. Och det är ju naturreservat nu också. Ja. Och nästa steg som har funnits planeringen alltså över 10 år, det var ju då Barnsjöskogens naturreservat. Ja. Och den processen pågick egentligen ända fram till att beslutet skulle fattas. Och då blev det nej, för vi hade ett nytt styre här.
Ja, och det ligger utredningar till grund som kommunerna köpt in dessutom. Och som du säger, det är ju ett stort område. Det var, ja, jag har hört lite olika siffror, men 60 hektar kan vi säga. Då, som sträcker sig långt utanför Barnsjön och ner mot Gammelström och hela Vättinge. Stråket och argumenten som framförs då från styret är ju att man ska värna friluftslivet, det är därför de inte ska inrätta det här, vilket är ju bara trams. Mm. Det är ju bara trams, för att friluftsliv är det idag, men om man ska säkra friluftslivet långsiktigt, då skyddar man marken. Mm. För annars så ligger den öppen och för exploatering som du tog upp, Mats. Mm. Och det är ju så också att det är några områden som redan är borttagna från det ursprungliga förslaget som lades fram i närheten av bebyggelse.
Ja, precis. Ja. Det med, om man ska bejaka friluftsliv inte, det reglerar man ju med föreskrifter för ett naturreservat.
Ja.
De allra flesta naturreservaten är ju faktiskt just tänkta för friluftsliv i Stockholmsregionen i alla fall. Precis. Sen kan det finnas undantag, men Barnsjöskogen, det fanns ju alla möjligheter att lägga reservatföreskrifter som skulle tillåta all den friluftsanvändning som finns idag.
Orienteringsklubben hade de ju pratat med, och de var med på banan också. Sen är det ju så att nej, man orienterar kanske inte i kärr eller på de mest ömtåliga hällmärkena. Så det är ju inga konstigheter, men vill man ha orientering på lång sikt så ska man skydda marken, annars, alltså det är inte så jättekul kanske att springa och orientera mellan hus.
Nej. Det blir inte samma orientering då.
Ja, det blir inte samma grej. Men sen är det egentligen ett ganska litet område, så det som kan komma i fråga är ju liksom just ungdomsorientering och så. Och det är liksom,
inga problem.
Det är inga problem överhuvudtaget. Nej,
inga problem. Så det är skrämsel och man får Tyresöborna bakom ljuset, och det tycker jag jätteill om.
Ja, jag tror inte vi får höra någonting om någon småhusexploatering före valet, för det är väl ingen valvinnare direkt, men det är det som ligger i korten på sikt, alltså det är helt uppenbart.
Ja, men det tror jag, det kommer efter när man har gjort nya k-handelsavtal, tror jag, som jag tycker att det är mer, ja men det är lite k-handel är liksom, ni får det här, vi får det här, så bra, vi pratar inte om resten. Men jag tänker då att jag återgår till Gudö som jag inte han uttalar om, för att det är många puckar samtidigt. Nej, men jag måste erkänna att jag är lite partisk just om det området. Det är ju min barndom. Jag är uppvuxen i det området. Jag har sprungit bland de där kolonilotterna och lekt i området som är nära, och även Mulleskogen som är där och sådär. Så att dels så vet jag om att det är absolut inte bästa marken. För det bästa som var när man var 7-8, om man kunde vara ute lite längre och det hade just regnat eller det hade blivit de här översvämningarna, det var just att kunna så här springa barfota i den här lite halvt leriga gräsiga marken och bara liksom köra race med kompisarna. Tänker vi nu att det ska stå bostäder där, hur mycket förarbete kommer vara, hur mycket förstör man marken i det byggandet. Kollar man också på Haningesidan av, liksom, det är ju en å som är själva kommungränsen, ska vi också förtydliga då. På Haningesidan har de ju gjort liksom väg, de har tuppat upp den så att det ska vara ganska högt så att det inte blir att det blir översvämning på tomterna. Det har varit ett ganska gediget arbete som kräver ganska mycket för att de ska kunna bygga där. Och då ska jag tillägga att de inte hade kolonilotter innan och att folk faktiskt inte använde den marken. Det var kostig innan. Så att det du får ut, de bostäder du får ut, kommer kräva väldigt, 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 väldigt mycket arbete innan. Det kommer att förstöra närområdet väldigt mycket och kräva utav det. Och sen så är ju frågan där, det är alltså villavägar, det finns inte trottoarer, det är inte jättebreda vägar om du ska köra bil och mötas där. Så du kommer behöva bredda vägar, du kommer behöva sätta in trottoarer, då kommer du behöva ta ut av de tomtgränser som finns där för att det är redan utbyggt så mycket som det kan. Det är en otrolig belastning man sätter på den vägen. Det kommer inte vara trafiksäkra vägar för barnen att gå till skolan eller till fritidsaktiviteter och sånt. Så att det är olämpligt bara av dem. Anledningen, man behöver inte ens gå in på liksom, lagstiftningen hur det är lämpligt att bygga.
När du uttrycker på det sättet så låter det väldigt dyrt också, för att det är en väldigt begränsad mängd småhus man kan få plats här, och så ska man göra en hel del infrastruktursatsningar för att det ens ska vara möjligt.
Ja.
Ja, så att, ja.
Men det här med odling, alltså det handlar också om biologisk mångfald och mat. De odlar ju mat, vilket blir än viktigare nu. Vi har ju för lite liksom matproduktion i Sverige. Och alla blir ju mer och mer intresserade av att odla själv. Och som du berättade, Mats, har ju uppmuntrat det. Och vi har på flera ställen i kommunen nu så kan ju folk odla själva också. Vi har sådana brukaravtal. Så att man kan, ja, frågar man kommunen så kanske man får odla på. Om den är lämplig helt enkelt. Och sen har vi ju också ställt upp odlingslådor i Vättinge. Vi har ökat dem och vi har odlingslådor också på fler ställen i Tyres bostäders bestånd, till exempel Graningsringen.
Ja.
Ja, så att intresset ökar hela tiden för egen odling.
Ja, nej, jag tänkte bara säga sådana här, just över Gudån så såg jag på sociala medier faktiskt. Jag var lite dåligt uppdaterad av vad som händer i min mors bostadsområde. Hon bor fortfarande kvar i det här området också. Men där har de faktiskt skördefest, så du kan gå dit och handla från de som har kolonilotterna. Så att det är en, vill inte säga återbruk för man har inte använt det, men det är verkligen liksom en livscykel som finns i det, med att man då kan köpa de som har plantera blommor, så kan du få liksom en färsk bukett. Du kan handla bär, du kan handla i de som har gjort potatis, så kan du handla utav det. Så det är ju verkligen en vinst för Tyresö.
Ja, de har en hylla där som man kan handla från. Såga.
Okej. Vad säger ni? Ska vi gå vidare i programmet kanske och prata om någonting annat?
Okej då.
Jag tänkte någonting som också är väldigt aktuellt nu när vi kommit in i september. Det är ju faktiskt någonting som jag tror vi alla tycker är väldigt positivt. Nämligen att vårt gymnasium nu har återstartat de högskoleförberedande programmen.
Verkligen.
Ja.
Ja, och det verkar ju vara en succé det här faktiskt. För att det är ju ett söktryck också. Att alla som har sökt kanske inte ens får plats faktiskt. Och det är ju fantastiskt. Det har ju varit olika budskap i politiken om det här. Vi liberaler har ju kämpat för det många, många år, att vi verkligen ska starta de här programmen. Alla partier har ju inte riktigt trott att det var en bra idé. Men nu visar ju verkligheten att det är faktiskt rätt timing nu i alla fall.
Ja.
Vad jag förstår så kommer man till och med utöka med ytterligare ett par, vad heter det, varianter av de här programmen, samhällsvetenskapligt och ekonomiska programmet, till nästa år.
Mm.
Men vi hoppas ju också att man kan återstarta naturvetenskapligt och tekniskt program också.
Mm. Ja.
Framöver.
Ja, men det är jätteroligt. Det har ju varit ett sorgebarn i många år nu, men nu vänder utvecklingen. Bra. Jättebra.
Mm, ja, verkligen.
Ja, nej, men vi i, eller före min tid, men vi i Centerpartiet har ju inte alltid varit jätteglada i gymnasiet, får man väl säga. Så att när jag blev fritidspolitiker så kom jag faktiskt in i gymnasievuxenutbildningsnämnden som en av de första det jag engagerade mig i. Och då visade ju faktiskt gymnasiet bättre och bättre siffror. Så att när vi kom in i styret med där en liten sväng.
Liten sväng, ja.
Ja, så blev jag faktiskt vice ordförande för den nämnden. Så att jag har ju följt det här arbetet. Och det har varit otroligt roligt. Och min hjärtefråga när det gäller just politik är just utbildning. Och jag, grundskolan och förskola är otroligt viktiga. Men just det här när du får ta egna beslut om din utbildning. Det är ju så otroligt viktigt att du har valmöjligheterna där och har möjligheten att faktiskt kunna studera det du vill. Så det här, jag tycker det är fantastiskt och det är så otroligt roligt just nu att vi faktiskt breddar och får tillbaka de teoretiska programmen. Men också där med att du har utlandsvistelse som du gör, det är väldigt, även om det är teoretiska program så ska det ju vara väldigt praktiskt på ett sätt. För de inriktningar vi har nu är ju dels mot företagande. Så att det bär det ju väldigt praktiskt med det. Sen har vi ju idrottsprofilerna som också gör det mer attraktivt, tror jag. För att du får kombinera där. Vilket jag tror är en jättebra idé för de ungdomar som faktiskt har en idrott som man också vill satsa på. Du kan möjliggöra studier, du kan gå den inriktning du vill. Du behöver inte göra avkall på din utbildning för att du faktiskt vill vara seriös med din idrott. Så jag tror att det här är ett vinnande koncept och jag hoppas precis som Mats att nu kan vi bredda, nu kan vi göra mer. Tyres gymnasium är på väg tillbaka.
Ja, jag tror absolut, om vi på några års sikt så tror jag att vi kan erbjuda ett fullt sortimentsgymnasium igen faktiskt. Och det tycker jag anstår en kommun som Tyres med 50 000 invånare.
Ja,
och det är ju skönt för vår våning. Alltså, vi har en gemensam gymnasieregion så att det finns ju fortfarande möjligheten för alla att liksom söka sina favoritprogram in i stan eller vad det kan vara. Men det är ju väldigt många ungdomar som redan i den åldern inser att det är ganska jobbigt alltså att pendla in till stan eller kanske till och med norr om stan varje dag. Och att då kunna erbjuda de linjer som de allra flesta i alla fall strävar efter, att de kan erbjuda dem lokalt, det tycker jag det är en grundförutsättning faktiskt för att vi ska vara så att säga en kommun i vår storlek.
Ja, men så är det. Sen är det ju det att ska du tänka, ja, vi är en gymnasieregion, men fortfarande är du i stan och ska plugga så är det oftast du behöver ganska höga betyg för att komma in på en linje. Och ja, det är bra med höga betyg, det finns ett kvitto på att du har studerat innan, men då är det grundskolan som alla måste göra. Det är ganska fyrkantigt format idag, men har du gymnasiet där du får plugga dina intressen, då kommer också oftast bättre betyg, det kommer mer motivation. Så ska man behöva avkall på det för att programmet bara finns i stan eller norrort? Nej, det tycker inte jag.
Nej, men så är det. Men det är fint. Valfriheten finns ju där helt enkelt.
Ja.
Att plugga lokalt eller in i stan. Och vi har ju förmånen att bo ändå i Stockholmsregionen. Det som finns och tillgå, det finns ju någonstans i Stockholm. Ja. Så är det.
Ja, nej, men jag instämmer i det ni säger. Men vi har ju också lagt en hel del förslag också om att man ska liksom popularisera gymnasiet. Satsa mer på gymnasiet när det gäller hållbarhet och också även på byggnaden. Så att det blir ett mer attraktivt gymnasium att gå på. Men sen är det ju andra aspekter också, att om massa Tyresö ungdomar sitter och reser in till stan, så blir det också fullt på bussarna och vägarna, och det är ganska knökfullt på Nynäsvägen på morgnarna, så att det är ju bra om vi kan få många att stanna i kommunen också.
Precis, nu touchar du kollektivtrafiksituationen. Det får vi väl ta upp i ett annat program. Alltså,
det kan vi prata om länge.
Ja, det kan vi prata om länge också. Jag tänkte att
man sparar ju tid också.
Ja. Men hörni, vi har det här programmet nu i september så att säga. Jag tänkte att vi skulle ta upp en annan sak, och det är lite om budgeten för 2026. För mitt i sommaren här så antogs ju kommunplan och budget för 2026. Vi som sitter i opposition hade väl kanske lite andra idéer än vad styret hade. Det finns ju en tendens nu att man lägger Tyresöbornas pengar på hög i budgeten. Kommunen har ju en oerhört bra ekonomi, och med den skattenivå ni har så finns det ju egentligen en hel del pengar över att ta av. Vi från Liberalernas sida tycker att det enklaste vore kanske att helt enkelt sänka skatten och ge tillbaka de här pengarna till Tyresöborna. Vi tycker inte att kommunen ska ta in mer pengar från sina invånare än vad nöden kräver, helt enkelt. Men jag vet att ni hade lite andra idéer också om man skulle kunna göra de här extra pengarna som finns.
Ja, men precis. Vi hade många idéer. Men vi hade ju faktiskt en liten skattesänkning. Inte jättestor, det var den inte, men den fanns.
Ja, hur mycket tänkte ni sänka skatten med? Måste vi höra siffrorna här?
Nej gud, när ni vinner.
Ja, då säger jag, vi hade en skattesänkning på 50 öre.
Vi hade 10. Men det var mer bara för att visa att det går om man vill. Vi visste ju att vår budget inte skulle gå igenom. Så att för oss var det ändå var viktigt att visa att det går om man vill utan att faktiskt göra avkall på kvaliteten i verksamheterna. Och jag vet att det är viktigt för er också, så jag säger inte att ni gör avkall på det. Men vi valde ju sen också att inte använda buffertar på samma sätt, utan vi valde faktiskt att rikta pengar och att faktiskt skriva rakt ut i vår budget. Det här vill vi att det görs, det här ska göras på gemensam front. Och så la vi pengarna i en av nämnderna som fick ta ansvaret för det. Så att vi försökte ju vara väldigt tydliga och konkreta i vår kommunplan med budgeten där. Och det tyckte jag var mest fascinerad i hela debatten faktiskt. För att förra året, om man får göra en liten recap, så var allt i kommunplanen. Ni kan läsa det i kommunplanen, där står allt. Och i år så stod ingenting i kommunplanen konkret. Så att det
nu pratade
det
om styret. Kommunplan.
Ja, nu var det precis bra att du tydliggör
det. Ja. Och då tar jag vidare. Ni pekar på mig, så jag tar vidare. Nej, men så här, om man nu pratar om budget, så har det ju skett lite förändringar. Vi då, oppositionspartier, vi får nu mera, från och med år var det, eller förra året kanske, får vi styrets budget. Vi får ingenting annat från, vi får liksom ingen tjänstemannabudget, och det är något nytt. Utan vi har att förhålla oss till styrets budget och som är väldigt ogenomtränglig. Alltså det går inte att se vad pengarna ska användas till mycket. Och precis som ni säger så läggs många miljoner i buffertar. Mm. Som vi inte vet vad de ska användas till. Men sen så säger de ändå att pengarna ska användas till då socialnämnden till exempel. Alltså, och då tycker vi i Miljöpartiet, det är bättre att rikta pengarna till de olika nämnderna och förvaltningarna istället för att de ska ligga i en hög någonstans och vi inte vet vad de ska användas till. Så att vår budget då är bland annat att vi lade 15 miljoner kronor mer då till barn- och utbildningsnämnden till satsningar, bland annat med socionomer i skolan. Vi tror att det skulle vara bra. Alla bibliotek ska ha anställda. Det är en hel del åtgärder. Vi la 20 miljoner kronor på arbetsmarknads- och socialnämnden. Och vi la 25, mer än styret då. 25 miljoner kronor mer på samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden också bland annat. Så totalt gjorde vi satsningar på 70 miljoner kronor mer än vad styret gjorde. Och sen så gjorde vi också en del besparingar, för vi vill inte göra samma sak som styret till exempel. Vi vill inte lägga massa arbete på Björkbacken igen, som vi redan har gjort. Det är miljoner på miljoner på miljoner som det kostar, det här att planera ett omsorgsboende som kommer bli jättedyrt. Det vet vi ju redan sedan tidigare. Ja, det var lite av vår budget, och vi är ju mycket liksom miljö och klimat och förebyggande arbete som vi i Miljöpartiet satsar på.
Jag kan säga att vi, när du säger 70 miljoner, du visar ju lite hur mycket pengar egentligen som finns över i styrets budget. Och vi valde istället att lägga pengarna på en skattesänkning på 50 öre. Men vi föreslog också att man skulle avsluta arbetet med Björkbacken och lägga de pengarna på skolan istället, lite kortfattat. Så vi kan ju konstatera bara att vår budget gick ju inte heller igenom, utan det blev ju styrelsebudget. Så vi konstaterar att vi ännu ett år nu, 2026, går in med en skattesats som är högre än Haninge kommun. Och det tycker vi är lite märkligt faktiskt. Det ska inte behövas egentligen.
Nej, det ska det definitivt inte behövas. Men jag tänkte på en sak. Hade inte ni ett förslag där vad man kunde göra med Björkbacken om man inte ville göra det till jättedyra vård- och omsorgsboendesplatser?
Jo, absolut. Det kommer upp. Vi kan göra en liten cliffhanger på den då. För jag har lagt en motion om att man istället kunde göra om Björkbacken till studentbostäder. Då skulle man ju undvika den kapitalförstöring det blir om man så att säga först ska riva kåken eller bygga om den kraftigt till ett omsorgsboende som aldrig kommer att bli ekonomiskt vettigt egentligen.
Nej. Och det har ju vi också på förslag att använda byggnaden till lämpliga ändamål. Kollektivhus, studentboende, ungdomsboende eller vad det nu kan vara med mindre anpassningar. Inte att man ska behöva slå ut varenda badrum. Och så kanske det inte går i slutändan i alla fall. Precis.
Vi kommer ju återkomma till det också definitivt. Men det var ju också en snackis i budgetdiskussionen helt klart.
Men nu ser det ju ut som att en del av byggnaden kommer att användas till bra ändamål.
Ja, vad tänker du på då?
Jo, man ska flytta ett antal boende från Hästskon till... Ja, det har ju inte fattats beslut om det än, men det verkar vara på gång.
Ja, men det är väl kloka tankar att kunna återanvända åtminstone en del av byggnaden till annan verksamhet.
Mm. Och i Hästskon så bor det personer som behöver stöd. Mm. Ja, det är ett stödboende. Mm. Ja.
Vad säger ni? Vi har pratat en lång stund nu, så vi kanske ska runda av det här programmet faktiskt. Så att vi får återkomma, och nu kommer det inte dröja jättelänge till nästa program, utan vi kommer göra de här programmen med 3 veckors intervaller. Mm. Så att det kommer alltid finnas ett politik i fokus att lyssna på närradions slinga. Med det sagt så vill jag tacka ni som har medverkat idag för det här programmet.
Tackar. Tack så mycket.
Tack.
Och sen får vi säga på återhörande.
Ja, det gör vi.
Hej så länge.
Hej. Hej.